I insynstävling har vi de senaste veckorna hört Mia Sörblom Groth, musiklärare, sångerska och körledare. Mias mamma Mimi Sörblom från Gällivare drabbades av en ögonsjukdom i 50-årsåldern. I våras gick hon bort, 87 år gammal. Med stor kärlek minns Mia sin mor.
Mamma och jag, vi hade en gemensam favorit och det var Agneta Fältskog. Och vi lyssnade väldigt mycket på hennes soloplattor tillsammans. Så det är mitt starkaste minne. Min mamma heter Mimi. Mimi Sörblom.
Timmen hade blivit sen när jag plötsligt såg dig vid entrén.
Mammas begravning i juni så var det, sjöng faktiskt barnbarnen och spelade väldigt mycket musik. Och det visade sig att vi alla har varsitt musikminne utav mamma. Mamma och jag lyssnar på Agneta Fältskog, men mamma och min bror lyssnar på Julio Iglesias. Och min syster lyssnade på Harry Brandelius låtar. Mina barn har lyssnat på hiphop tillsammans med mamma. Jag tror att hon älskade all musik och var alltid intresserad av vad alla tyckte om att lyssna på. Och det var väl också det att det, öronen var ju liksom hennes viktigaste organ och hennes viktigaste sinne då, hörseln. Så att hon ville gärna lyssna på vad alla hennes barnbarn tyckte om också. Så att hon fick lära känna dem på det sättet. Min mamma var ju synskadad och lyssnade mycket på talböcker och också på taltidningar. Så att det har varit en del av mitt liv att hänga med i hennes lyssnande och höra talas om det väldigt mycket. Och så. Det har funnits i familjen så att säga. Min mamma hade en ögonsjukdom som heter retinitis pigmentosa. Och den diagnosen fick hon när hon var i 50-årsåldern. Så att nu gick hon bort i maj och då var hon 87 år. Så att det har ju varit en lång period av mitt liv, nästan, höll jag på att säga, hela. Fast jag är inte riktigt så ung. Men i alla fall, det har varit en del av vår familj väldigt, väldigt länge. Sen jag var tonåring.
Hur har det påverkat dig?
Ja, det har påverkat mig och hela familjen på många olika sätt som man aldrig hade kunnat tänka sig. Man tar ju det sig självklart att alla kan se och läsa och se trösklar och trottoarkanter och läsa tidningen och så vidare. Det var ju en självklarhet innan mamma drabbades av den här sjukdomen. Det har ju gett mig en stor förståelse naturligtvis för vad en synskada är. Och klart jag har lärt mig mycket hur jag ska förhålla mig till det också i mitt arbete. För jag har ju också elever som har synskador och andra funktionshinder. Man ska ju inte ens använda det nu för tiden. Men att till exempel åka på semester med mamma innebar ju att jag var tvungen att hålla i henne och leda henne överallt. Hon var för gammal när hon fick diagnosen, så hon lärde sig aldrig att riktigt gå med käppen, eller hon lärde sig aldrig att läsa blindskrift och så, utan det var ju lyssnandet som blev väldigt viktigt. Och hon hade ju varit en idogen läsare hela sitt liv, så att det var också en stor omställning för henne att byta från att läsa böcker och bläddra i böcker till att sitta och lyssna. Men det var hennes verkligen det roligaste hon visste och det bästa hon visste. Så hon läste ju enormt mycket olika sorters talböcker och tidningar och så vidare.
Blev hon gradvis blind eller kom allt på en gång?
Det skedde gradvis. De upptäckte ju det ganska sent, så det hade gått ganska långt redan då. Och den här ögonsjukdomen gör att synfältet krymper. Så till slut hade hon, som hon beskrev det själv, hon såg som en knappnålsöga. Liksom. Hon hade ingen syn åt sidorna. Så om hon kunde ställa in det där knappnålsögat på något eller någon, så kunde hon se i ganska många år. Men mot de sista 15 åren så såg hon i princip ingenting. Hon hittade ju strategier för att klara sig. Hon bakade bullar och hon lagade mat och hon hade det liksom i händerna, så hon tog tid när hon satte in bullängderna i ugnen och visste att efter 20 minuter har de rätt färg, och hon trevade och hade stora grytvantar och så vidare, så att hon skulle kunna klara av det dagliga. Och det gjorde hon väldigt, väldigt länge, trots att hon hade nästan ingen syn alls. Sedermera hamnade hon på ett äldreboende där hon bodde de sista 6 åren. Men hon sjöng alltid. Det behöver man ju inte ha någon syn för. Det fanns ju, hennes sånger fanns ju liksom inuti henne, och hon hade ju alltid varit en sjungande person. Och hon ägnade mycket tid åt det när hon var tillsammans med oss i familjen. Så var det mycket musik och sång och sådana minnen då.
Säg, hur har du det med kärleken idag? Älskar du mig? Har väl kyssen ännu samma välbehag? Kan min kärlek ännu få dig svar? Det är underbart åt vem i hjärtan slår. Men nu är just frågan, är det bara mig du går och tänker på? I så fall, vad tänker du då? Vänliga ordet strör du omkring dig var du går. Lörtar ibland, det gör du. Tror du kanske att jag ej förstår? Säg, hur har du det med kärleken idag? Brinner ännu lågan i min ensamhet så många gånger jag? Tänker blott på dig och vill tro det är bara mig du har riktigt kär.
Det som var svårast för henne, det var att veta vilken färg strumporna hade, alltså hennes sockar. Och vi försökte hitta olika system för att hon skulle kunna para ihop sockarna rätt. När vi kom och hälsade på, då hade hon olika saker som hon hade lagt upp. Så här, kan du titta vilka sockar som passar ihop? De här tunnstrumporna, är de gråa eller svarta eller blåa eller bruna? Och så försökte vi lägga allting i färgordning. Men jag tror att hon mot slutet fick hon någon sån här färgläsare som hon kunde då svepa över. För att hon var väldigt noga med att allting skulle matcha, och hon ville ju inte gå i en grön och en gul strumpa, utan hon ville liksom se snygg ut och att allting skulle passa ihop.
Hur var det för henne att gå ut och handla och gå på stan? Och... Mm.
Ja, hon kunde ju aldrig gå själv. Det blev ju som en fångenskap av den anledningen. Och för att hon hade inte riktigt självförtroende att ge sig iväg själv. Hon behövde alltid någon med sig. Så att vi var ju många som ställde upp för henne då. Och det minns jag en gång när vi var och handlade och vi stod i kön till kassan. Och då sa jag till mamma, stå här vid vagnen, jag ska bara gå och hämta något tuggummin där borta. Och när jag kommer tillbaks då står hon och skrattar. Och det står en man bakom henne som också skrattar så vansinnigt hejdlöst. För då har hon trott att hon står vid någon klädställning. Så hon har tagit tag i hans jacka så här och liksom känt på den där och frågat. Jaha, och hon trodde väl att jag var i närheten så hon frågade. Du, vad är det här? Vad är det här för slags material? Och då hör hon en herrkarröst som säger. Ja, jag vet inte. Det är väl någon blandning. Polyester kanske. Jag kommer springande där och sa att jaha, nu är hon och kladda på killarna i kön här. Men ja, vi skrattade gott åt sådana saker. Så hon behövde ju mycket hjälp så. Allt handla, gå ut med soporna, ta in posten. Hon var som fånge i sitt eget hem.
Har du känt mycket oro för henne?
Ja, väldigt mycket oro varenda dag. Så tänkte man att få se vad kan ha hänt nu. Ja, man är ju ängslig att det ska hända någonting. Att hon ska falla eller ramla och göra illa sig. Och inte kunna komma åt telefonen eller larmet. Och få hjälp utan bli liggande då. Så att det hände ju ofta att jag ringde till henne. Och om hon inte svarade så blev jag ju jätteorolig. Och då körde man dit för att liksom kolla. Och då kan hon ju kanske ha bara varit i duschen eller något sånt där. Och man blev fundersam. Så det var ju mycket oro så.
Men sen flyttade du till Luleå också. Hur blev känslan för dig då?
Jo, det var ju naturligtvis svårt. Och det var ju precis när mamma började bli lite skruttigare om man säger. Hon kunde inte till exempel laga mat på samma sätt. Hon hade inte orken och hon var liksom väldigt trött. Så då började jag, alltså jag åkte dit varannan helg. Och så lagade jag mat så att hon skulle ha då för 2 veckor. Och gjorde så här portioner och satte i frysen och försökte hjälpa till så mycket som jag kunde. Men nu har jag ju syskon som bodde nära, så att, som bor i Gällivare. Så att de fick ju dra ett större last då när jag flyttade, givetvis. Det är en ärftlig sjukdom. Så att, men det brukar hoppa över en generation. Så det är ju mina barn i så fall som kan bli drabbade. Den är ju obotlig också. Jag vet att mamma började ta A-vitaminer, tror jag det var, som hon började ta dagligen. För att det hade funnits någon positiv respons på att äta mycket A-vitamin. Men jag vet inte om det var bara något försök. Och det märktes ju ingen förbättring för henne. Min moster, hon gick iväg och testade sig när min mamma fick den här diagnosen då. Men jag har inte gjort det, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag är mera den dagen, den sorgen ungefär. Och så hoppas man att inte ens barn eller barnbarn kommer att bli drabbade. Men det vet man ju inte. Jag tänker att det är ingen idé att gå och sörja över det nu. Kommer det så är det ju. Då måste man hantera det då. Och det gick ju ganska bra för mamma. Hon klarade ju sig i många år själv. Faktiskt. Ibland kunde hon vara ledsen för att hon inte såg. Om hon mötte någon ny människa. Om jag tog hem någon ny kompis. Eller, så sa hon bara. Oj, oj. Det är så tråkigt när jag inte kan se hur de ser ut. När hon inte lyckades liksom pejla in den där lilla nålsögat. Just på den där personen. Så tyckte hon var lite trist. Och så saknade hon väldigt mycket att lösa korsord och sånt där som hon hade hållit på mycket med tidigare och handarbeta och så. Men nu blev ju radion hennes bästa vän och talböcker och taltidningar och tv lyssnade hon ju också på.
Lyssnade hon på Norrbottens taltidning, den ges ut av Region Norrbotten?
Ja, det vill jag minnas att hon gjorde.
Det är synd att hon inte får lyssna på dig.
Jag tänker vad roligt om hon hade kunnat lyssna nu. Men det kanske hon gör, vad vet vi?
Hej, hur har du det med kärleken idag? Brinner ännu lågan i min ensamhet så många gånger jag tänker blott på dig och vill tro det är bara mig.